A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Hallå, hallå, hallå. Det här är podden Vad skrattar du åt? Det är en podd där vi diskuterar humor med komiker och andra humorintresserade. Och vi som driver podden, det är jag, Erik Broström.
Och det är jag, My Gudmundsdotter. Och har du lyssnat på den här podden förut så vet du att det är vi som driver Presens Impro. Våra föreställningar kan man hitta på presensimpro.se. Alla shower vi gör är helt improviserade, väldigt roliga. Och vi har alltid, eller nästan alltid, roliga gäster med oss i form av komiker.
Och den här våren är ju inget jävla undantag.
Vi har Ann Westin, Jenny Strömstedt, Daniel Hallberg, Henrik Schiffert,
Martin Soneby, Kristoffer Färnis. Gå in och titta på hemsidan, det är så sjukt många.
Passa på att signa upp dig på en kurs när du ändå är där, det är så enkelt.
Det är en av mina favoritgrejer med hemsidor där man kan göra fler saker.
Det är, ja.
Man slår två flugor i en smäll. Nu har jag bokat en föreställning, nu har jag köpt en kurs. Nu behöver jag inte tänka på det mer idag.
Eller hur? Väldigt praktiskt.
Det är väldigt, 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 väldigt bra.
Ja. I det här avsnittet så pratar vi med Kristoffer Appelqvist. Jag måste säga att det här är nog ett av mina favoritavsnitt.
Du har inte ens lyssnat på det när vi spelade in det här.
Nej, men det kändes bara så bra. Det var så himla mysigt att prata med honom.
Han är väldigt mysig och han kan du ju se på fredagar på tv. Han är ju programledare för Svenska Nyheter.
Ja, och vi hade så himla roligt när vi pratade. Och vi pratade lite om Eddie Izzard, vilket var kul för att det har inspirerat honom väldigt mycket. Och ganska mycket om Svenska Nyheter hur man kan tänka kring stand-up och impro och grejer när man, huruvida man är sig själv och sådana saker. Det var väldigt spännande och väldigt behagligt och roligt.
Verkligen. Det första som hände dock, det var att vi frågade
vad skrattar du åt?
Let's go.
Let's go.
Oh. Did you
wanna...
Sorry. I'll let you.
Next time. I'm in a glass case of emotion.
Snap out of it.
I got a fever, and the only prescription is more cowbell.
Oh my God.
You see, you can't be jävla glad here.
I am ecstatic to be a part of this.
What do you mean funny? Funny how? Tell me what's funny.
Jag skrattar åt turn it off. Turn it off like a light switch, just go click. What a cool little Mormon trick from Book of Mormon. Där man stänger av sin homosexualitet.
Ja.
So, Father McKinley, I don't think you have to turn it off. Eller så här, it's okay to having gay thoughts just as long as you're not acting upon it. Eller vad det heter. Så här, du får inte leva ut det bara. Han bara, no. Then you're just holding it down like a dimmer switch on low, thinking nobody needs to know.
Uh-oh, but that's not true. Being gay is bad, but lying is worse. So just realize you have a curable curse and turn it off. Turn it off.
Hela den där religiösa grejen med att man bara ska förneka vem man är, så här, jag har känslor som jag inte vill ha, så bara, nej, men tänk att ditt känsloliv är en kastrull, så sätt ett lock på och håll det på så det aldrig kommer ut.
Heter det inte locket på i svenska översättningen och sånt där?
Jag kommer inte ihåg. Anton Lundqvists fantastiska nummer ju.
Jag såg den på Kina teatern. Men har du sett den på Broadway?
Ja.
Ja.
Jag har inte sett den alls.
Den svenska översättningen är typ perfekt. Den är fantastiskt översatt.
Och men det är Trey och Matt Stone. Som Trey Parker och Matt Stone.
Ja, och de är ju mormoner själva ju. De är uppvuxna i
fortfarande.
I nej, men de fightas ju som alla andra som är uppvuxna med någon så här. Jag är uppvuxen när Jehovas vittne, mormor och morfar var det. Så man har ju, även om jag aldrig varit Jehovas vittne, så är man har ju begreppen och man skojar ju om det. Och man vet ju vad som är hädelse och sånt där. Liksom.
Ja.
Så det kommer så mycket. Den skrattar jag gott åt varje gång. Och jag lyssnar på den svin ofta.
Ja. Det känns som att du har, vi gjorde ju ditt liv som på vår föreställning Mic Drop Your Life.
Ja.
Och då fick jag reda på väldigt mycket om dig som jag inte visste. Du kom ju mer från en så här, show och teater bakgrund än de flesta stå-up-komiker.
Ja, mer dramatisk teater. Nu är det ju i mötet med er som alla liksom, komiska grejer kommer upp. Men jag är ju mest av allt inte av teater.
Ja.
Det är vanligt sån här teater.
Hur började det?
Jag var jävligt dampig och dålig på att gå i skolan, så min mamma letade alltid efter någonstans att ha mig, liksom, där jag kunde få med komma till min rätt. Och då,
så hon slapp ha dig hemma?
Nej, ja, men kanske lite. Alltså. Ja, men man vill ju att ens barn ska få agera ut. Liksom.
Min dotter, min son har ju autism, men jag tror att min dotter har ADHD och jag hittar ju aktiviteter för henne varje dag för att hon bara ska få utlopp. För,
Och så är det väl med alla barn, bara det att de är olika och det är olika lätt att göra det där. Men när jag var 8 så fick var det någon som frågade, då behövdes det en liten unge i en slutuppsättning på scenskolan som då hette Statens scenskola, alltså Teaterhögskolan, jag vet inte vad det heter nu för någonting.
I Skåne är det?
Ja, i Malmö.
Ja.
Dramatiska högskolan tror jag man döpt.
Så heter det. Men då hette det Statens scenskola och i den klassen gick Kiki Bramberg och massa Lasse Väring och massa bra skådespelare. Mm. Då när de gick ut liksom, och då i deras slutuppsättning behövdes det ett barn. Spelade en pisstråkig lorka föreställning som heter Järma.
Jag spelar Blodsbröllop också. Fett tråkig.
Ja, det är sånt som botar folk från att gå på teater alltså.
Tror vi hade lika stor roll, jag var skogshuggare, hade en replik på 3 timmar.
Jag tror att jag gick in, jag höll svärg i handen, jag var kroppsminkad. Det här var liksom nästan blackface. Det var väldigt mörkt. Kroppsmink och en sån här fastnålad peruk. Jag satt 40 minuter och blev plågad och fick på mig en peruk varje kväll när jag var 8.
Ja.
Och sprang in och pekade, hon är en horkona eller något sånt där.
Nej, men det fastnade för det då?
Ja, för det jag fastnade, alltså det där jag gjorde på scenen, det har jag inget minne av, men jag kommer ihåg, jag fick vara med Lasse Väringer som då var en 28-åring eller någonting, som var världens gulligaste. Jag fick vara med de vuxna som ju lekt, var i den här världen liksom, som luktar och känns så speciell.
Ja,
som är, ja det, nej, men det var nog där, vad heter det, the bug bit me eller vad det heter, att få vara i den världen. Sen har jag gjort 1000 grejer, varit ljuskille och scenograf och gjort alla grejer, men att den här make-believe-känslan, att vi träffas för att skapa upplevelser åt andra, tycker jag, det är hela grejen för mig.
Höll du kvar det direkt då, att du fortsatte med teater?
Ja, då mådde jag så bra och var så glad där. Helt plötsligt var det ett så här jobb som jag ville gå till. När jag var 8, liksom, som jag tyckte var viktigt. Jag var rädd att komma för sent och hade mina förberedelser och hade mina kompisar, fast att de var 30 eller 50 och så, liksom. Så då satte mina föräldrar mig, eller min mamma mig, i så här amatörteater, som då var Studioteatern heter den, och det är Ronny Danielssons gamla teatergrupp, ni vet, musikalregissören Ronny Danielsson, som har gjort ja, men Billy Elliot och Kinky Boots och Cabaret, massor med gånger.
Det är en go-to-regissör för musikaler.
För musikaler i Sverige. Framförallt om de är på stadsteatrar.
Men sjunger du och
ja,
dansar?
Men jag är inte, dansar jag är apdålig på. Okay. Jag tycker det är kul. Liksom. Så jag vill sjunga. Liksom, jag skulle säga att jag har en viss talang, men jag har ju verkligen inte många mil på mätan. Så om jag får en roll där jag får sjunga, då tar jag den. Då är det väldigt lätt att löneförhandla med mig.
Vilken linje gick du på?
Nej, ingen alls. Jag har inte gått gymnasiet.
Du gick inte gymnasiet?
Nej, jag höll på. Jag hade såna, nej, men jag är född på 70-talet. Det fanns ändå en liten, det var inte vanligt, men det fanns ändå en liten procent kvar av att man kunde. Jag var den enda i min klass som inte gick gymnasiet, men det var inte ovanligt att det fanns en i varje klass som var så här.
Ja.
Nej, han jobbade istället så. Det var väldigt ovanligt, men det gick. Och jag var så jävla dålig. Jag gick i något som heter OBS-klass, det vill säga att man inte, ja, man bara inte skulle störa de andra barnen. Liksom. Mm. Satt i ett rum, sånt här rum i en annan del av skolan med folk som hade problem, andra problem.
Har du en diagnos?
Nej.
Nej.
Men jag tror att många är överens om, jag har förstått att de säger så när jag inte är med, att jag nog gärna skulle kunna få en. Men jag, vad fan, jag är ju egen företagare och sådär. Jag bestämmer ju hur långt ett möte, för jag är ju så här ganska hård med det där. Så här, jag kan ha det här mötet i en timme. Mm. Sen behöver jag ha en paus på en kvart.
Mm. Mm.
Och sen kan vi fortsätta i en timme till. Sen är det slut, sen får vi fortsätta en annan dag. Andra människor kan sitta och ha mattelektioner som är 80 minuter långa. Mina är 20 minuter långa, sen är det pingis. Sen när jag hade eget bolag med personal och sådär, då hade vi pingisbord. Och så var det liksom, då var det så här, nu är det okej om vi tar en pingismatch? Ja, absolut. Spelar vi pingis tills damp rycket har lagt sig och då kan man fortsätta mötet. Och jag tänker att så kanske det kunde vara, så kanske man kunde organisera världen istället, kolla vad folk behöver och så jobba lite runt det istället för att liksom medicinera bort folks personlighet.
Ja, men eller.
Och innan någon börjar skriva hatmail, såklart behövs det diagnos, såklart finns det massor med sjukdomar, såklart är det underbart med läkemedel. Men låt oss inte göra det till en religion genom vilken vi tittar på hela samhället.
Jag tror att vi skulle komma så himla långt ifall vi bara tog hand om den kompetensen som finns i alla de här människorna istället. Det tänker jag på med min son då, som jag precis nämnde, har autism. Han kan vara jätteintresserad av ett och samma ämne, alltså, och då är det bara det som gäller.
Ja.
Han kunde inte läsa, han lärde sig liksom inte läsa, alla andra klassen lärde sig läsa. Han ville bara räkna matte.
Ja.
Men då var det ändå att han skulle till svenskan och han vägrade titta i boken.
Ja.
Och sen så sitter han på mattelektionerna och jobbar jätteintensivt.
Ja.
Varför kunde han inte bara få räkna matte då?
Mm.
Och sen så gick det den perioden över. Mm. Och sen började han hata matte och börja läsa och bara sluka bok efter bok efter bok. Men då var det ändå att han skulle gå till mattelektionen och sitta där och räkna matte och må jättedåligt.
Ja.
Om man bara hade tagit hand om de perioderna så hade han idag, nu börjar han högstadiet till hösten, så hade han förmodligen haft jättemycket bättre betyg möjligheter än vad han har nu, för att det är så här, skolan ser ut så här.
Ja, men det, och det är väl det, vi har ju inte förändrat skolsystemet någonting, vi förändrar hur betygsskalan ser ut, men det är snarare att man går åt fel håll, att man sätter större press på betyg och att man ska arbeta på ett visst sätt i ett visst tempo och du ska uppklara målen efter en viss period liksom. Och det är ju väldigt få, det blir så orättvist, för de som passar för det formatet, de gör ju jättebra ifrån sig.
Uh-huh.
Jag var inte heller jättebra i skolan. Det var ju ganska liksom, det var inte rätt, inte jag kunde kanske koncentrera mig, jag ville inte koncentrera mig, men det fanns ju saker jag hade behövt göra istället också. Alltså det är alltid så här. Och det kanske är skitjobbigt för dem att bara säga, men hur ska vi kunna tillgodose alla behov? Och det kanske man inte kan, men man kan i alla fall göra insatser till att försöka. Liksom.
Jag tror inte det behöver vara så komplicerat. Det gäller bara att man tänker lite utanför boxen.
Ja, att man inte har den här resultatsrapportsbehovet.
Ja, för det kostar mer i längden om man ska tvinga barnen att bara göra saker som de inte klarar av att göra.
Men det där med att alla ska vara likadana och sådär, det kom väl från liksom det industriella tänket, att man gick från en sorts hantverksorientering produktion där man byggde stolar, man fällde träd, man kollade hur det var krokigt och så såg man dem på ett visst sätt och så byggde man en stol i veckan och så hade man så fick man inga pengar typ över. Man fick äta barken från trädet som man gjorde stolen av liksom. Och så kom industrialismen där man kunde göra 10 000 stolar om dagen istället, men då måste alla träd vara lika långa, då kunde man bara ta var tionde träd, man kunde bara ta de som var raka. Och då behövdes det 1000 människor som jobbar i den fabriken och gör alla de där. Och de människorna måste kunna komma klockan 8, gå klockan 4 och följa enkla instruktioner och lyda och sådär. Och då kollar man ju såklart på skolan och tänkte, här ska vi utbilda människor som kan jobba i den där fabriken.
Ja.
Och jag känner ju så här, när jag gick i skolan så blev jag behandlad som om jag skulle jobba i en fabrik. Men jag kan inte det. Och jag har inte gjort det heller en enda gång. Jag har varit superkreativ och skapat mina egna arbetstillfällen, skapat skatteintäkter, skapat tillväxt, skapat massor med värde liksom. Men det är ju ingen som har förberett mig på det. Det är ju ingen som har sagt till mig hur man gör det, utan jag har bara fått lära mig hur man blir en standardiserad liksom lika lång pinne som alla andra in i ett redan befintligt system, som till exempel handläggare på inom det offentliga eller ingenjör på en fabrik eller sådär. Men kreativiteten, var är den?
Mm.
När det kommer någon som är uppenbart kreativ och lite egensinnig och som kanske inte är, måste ju inte vara att man är ett geni, det räcker bara att man inte är som de andra 30 i klassen. Mm. Bara, aha, okej, du vill inte det här, du vill något annat. Så här. Mm. hur kan man inte se att den här människan kommer ju kunna skapa massor med roliga grejer i samhället, eller så mobbar vi ut den jäveln så att han börjar knarka eller får lågt självförtroende liksom. Det är ju helt galet.
Hur var stödet hemifrån? Fick du mycket uppbackning på liksom?
Min mamma är världens bästa, så hon gjorde ju sådana grejer som bara, okej, skolan kanske inte är toppen på att förvalta dina talanger, men då kan du vara här istället
liksom. Ja, jag vill bli skådespelare eller jag vill jobba med teater. Exakt. Det var liksom, yes, bra idé. Ja.
Vad gjorde du istället för gymnasiet?
Jag var på turné med Morgan Alling, Lasse Beischer, de där stunk-människorna. Clowner heter det då.
Men gud vad roligt.
Så jag var deras ljustekniker. Morgan anställde mig när jag var 17 och ett halvt. Det var inte en jättebra idé, det tror jag började jag och Morgan överens om nu när vi är vuxna. Det blev lite rumligt, va? För jag lärde mig att dricka starkare till middag innan jag fyllde 18.
Oj då.
Och för övrigt, jag har ingen romantisk bild av det där alls. Det är faktiskt en sån grej som jag har lovat mig själv att inte släppa in för unga människor i liksom vuxenvärlden. Mm. Så det är en sån grej som jag tycker jag har lärt mig den hårda vägen. Så det blir väldigt onyttigt.
Men känner du att det kom några fördelar med att ändå vara med om på turné och se så många föreställningar?
Framförallt min humorskolning.
Ja.
Jag har ju jobbat med Mario González.
Ja.
Wow.
Jag har också sett honom regissera.
Ja.
Eftersom jag körde ljus och sådär, så var man ju en medimprovisatör när man jobbar med en sån föreställning, vad man än gör när man är där liksom. Vi var på coola teaterfestivaler så här, i Polen och i Tyskland och i Danmark och sådär, åkte runt liksom.
Då måste jag fråga, vet du om det är sant det man säger att 3 sekunders regeln kom för att han hade problem med språket att översätta? Jag har hört att det var han som uppfann 3 sekunders regeln.
Det har jag också hört, men den där förklaringen har jag inte hört.
Och så hörde jag att det var att han satt och skulle hålla en workshop, eller om det var efter en föreställning, det var frågor. Och sen så var det någon som ställde en fråga, och då så tog det liksom 3 sekunder för honom att översätta hur han skulle svara. Så att det var liksom att han tittade och lyssnade på frågan, och sen så kom svaret, och då märkte han att det kom en komisk effekt att svaret kom efter 3 sekunder, så då la han in det i clown.
Det funkar ju.
Ja.
3 sekundersregeln har jag inte tänkt på sedan dess.
Nej.
Men däremot det där med upprepa alla misstag 3 gånger.
Ja.
Det är ju en del av min comedy som jag aldrig snackar med någon om, men som vi verkligen bara är rakt av. Ja. Som är så här, hur jag är humoruppfostrad.
Och det tror jag sätter sig i benmärgen på något sätt. När man har sett det så många gånger, då är det så här, det här är humor för mig.
Ja.
Det är, man kan liksom se spår av Mel Brooks där, eller man kan se spår av Galenskaparna där, bara för att det, liksom, det hamnar i någons eget... Liksom...
Ja, det är inte konstigt än att den musik man lyssnar på bidrar till den musik man själv gör om man är så liksom.
Eller hur?
Men det låter ändå ganska unikt tycker jag att du har den humorbakgrunden, för jag tror att majoriteten av de svenska komikerna har inte alls den, idag så tror jag att många komiker blir intresserade av stand-up för att de tittar på USA och det, liksom, den lite coolare delen, men clown och musikal, det är väldigt få tror jag.
Det är nog väldigt olika. Det finns mycket skådisar i sig som drar åt det hållet.
Kanske det finns.
Det kanske inte är så många längre. Det var nog lite vanligare förr. Men så här, Babben är ju skådis.
Slängde i brunnens första säsong är det väl mer med
skådespelare alena.
Just det.
Säga.
Men det du sa var att nu för tiden, men det är sant. Jo, men det är nog sant, ja.
Och det är ju naturligt eftersom skådespelare översatt till ståuppkomiker alstrar, det liksom genererar ståuppkomiker, och till slut så är man bara influerad av ståuppkomiker.
Just det.
Och när blev det stand-up för dig?
2005 tror jag.
Och hur började det?
Jag körde turnébuss och jag var väldigt liksom glad för det, för att det var väldigt roliga människor. Skitroliga skådis och sådär. Men jag var ju, vad var jag då, typ, nej men jag var mellan 25 och 30, något sånt där. Och kände väl inte att jag kom till min rätt. Jag var tekniker, man har jävligt dåligt betalt, det var mycket turné, jag hade barn hemma liksom. Jag fick inte ihop det riktigt. Jag kände inte att Jag kände inte att jag var ung och lovande längre, utan att jag började, att det började bli lite deppigt liksom. Så jag tjänar inga pengar, jag har lägst rang, jag kör bussen och sen ska jag bygga och riva och städa och sådär. Det var inte kul längre. Men samtidigt så hade det så jävla roligt med de här människorna, de här briljanta skådespelarna som spelade den här lilla föreställningen som vi turnerade med, Herr-Arnes penningar, uppe på Västerna teater i Sunne, och vi turnerade så här, i Norge och åkte runt liksom. Och så började de säga till mig så här, att jag var den roligaste liksom. Det blev mer och mer show så här. Jag hade en röst till bussen som jag körde. Den hette Lillebror. Så Lillebror hade en röst, så de kunde prata med Lillebror. Lillebror tog egna beslut och fast. Vi hade en situation där Lillebror bara körde varv på varv på varv i en rundell. Och så var det så här klassisk, alla tjejerna blev arga bara, men Kristoffer sluta. Och jag bara, jag försöker, jag vet inte vad jag ska göra.
Jag har fastnat i en vansinnig karusell, jag kan inte komma loss.
Han var polack, Lillebror var polack så här. Och det var så här, situationen var helt perfekt. Den var helt sann och alla följde sin egen logik, och de här kompisarna jag hade, de här tre killkompisarna som satt i bussen, de skrattade så de dog liksom. Och då blev det så här running gag varje gång vi kom in i en rondell. Det hade varit så här, Lillebror hade inte pratat kanske på en vecka. Och så precis när vi körde in i rondellen så sa han så här, förlåt. Och då visste alla bara, nej, han kommer fortsätta, du vet. Och ni vet ju den där känslan när det bara flyger och man alla förstår premissen, för det är en karaktär som alla vet, och det räcker att den visar en liten rörelse att den är här nu, och man vet vad den karaktärens problem är. Han är arg på sig själv för att aldrig kan komma ut ur en rondell. Och man ser, och du vet, hälften av människorna i bussen ser att det här är bussen som pratar, det är bussens personlighet liksom. Och de andra som sitter där tycker bara, fan, vi har en tekniker som är dum i huvudet. Så här, det här är en arbetsmiljö. Och det är sant också. Jag var ju ett arbetsmiljöproblem.
Men det blir ju roligare då.
Ja.
Om ingen blir arg i den situationen.
Exakt.
Då, om alla sitter och skrattar, då blir det ju ointressant.
Exakt.
Då tar man två varv.
Exakt.
Men om hälften är arga, så blir det 17 varv.
Så länge andra hälften skrattar.
Ja, exakt. Så länge.
Och då sa mina kompisar, framförallt Jakob Hultkrans Hansson, som för övrigt är den bästa skådespelaren sen i Sverige. Vet ni vem det är, Jakob?
Jag känner igen namnet.
Ja, men ni vet vem det är. Han är väldigt vanlig, liksom väldigt vanlig. Han är Sveriges Edward Norton, innan Edward Norton blev. Ni vet, så när han var den alltid spelade biroll i alla filmer.
Ja.
Till exempel i, vad heter den där, när de är i Norrland, i Kiruna.
Populär musik från Vitt.
Nej, men tv-serien.
Skidbacken.
Nej.
Pistvakt.
Nej, Peter Storm. Nej, ingen av dem. Ingen FLX-skit. Utan så här, mer, du vet, fransk public service tillsammans med SVT.
Jag är sämst på svensk underhållning. Vad handlar
det
om?
Det är inte underhållning.
Nej, men svensk, okej, svensk media. Vad handlar det om?
Nej, men det handlar om samisk motståndsrörelse.
Samejävlar. Nej.
Jo, sameblod.
Va? Sameblod.
Okej. Okay. Ja.
Det finns ingen samejävlar, masjävlar tänkte jag på.
Masjävlar,
det är ju en av de bästa filmerna.
Jag har inte sett. Jättegott.
Det måste du ju se. Ja, det är ju en del av vårt kulturarv som du faktiskt inte kommer behöva skämmas för. Maria Bloms film är fan bra.
Ja, nu pratar ni masjävlar.
Ja. Ja, vi bytte temporärt. Nej, men, och grejen att,
ja, den har jag sett.
Ja, du har sett
den. Jag är från Dalarna, jag är från Falun.
Jag ska se den. Ja. Det är bara så här, jag brukar inte se dem.
Men masjävla, där har du missat något.
Okay. Cissi Fors är med.
Är Cissi Fors med?
Henne
har vi också gjort.
Ja, hon är jätteliten roll.
Uh-huh. Ja. Det är med vilken roll då?
Ja, det var jag barnen när jag såg den, jag kommer inte ihåg. Men jag vet att vi gick i samma klass, så jag minns att hon fick en roll i den.
Allt det här är för att vi ska ta reda på en Edward Norton-liknande biroll.
Ja, just det!
Det är Jakob Hultkrans Hansson, ni vet vem det är när ni ser honom. Han är en av Sveriges absolut bästa skådespelare. Han satt i den här bussen och han sa hela tiden till mig så här, du är den roligaste jag vet. Liksom. Du, gör något med det. Du vill stå på scen. Jag bara, nej, fan, jag pallar inte. Jag vill inte åka vidare med den här bussen, men ha något av era jobb. Ni har ju ungefär samma land. Dessutom, så här, jag vill ju något med mitt liv. Liksom. Så började vi snacka om stand-up, och jag gillar inte stand-up. Jag tycker inte det är kul. Jag tycker bara det är töntigt. Det är mycket, jag hade en sån bild av att det var liksom, exakt. Världens bästa. Så nu såg vi en bild på honom.
Ja, det var det som hände. Vi såg,
jag känner igen
honom. Och nu lite snabb reklam, och sen är vi tillbaka med mer Kristoffer Appelqvist.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Då började jag kolla så här, googla liksom på, eller Alta Vista eller vad heter, på liksom stand-up comedy, om det fanns någonting som jag gillade. Då hittade jag Edisard, och då köpte jag en videokassett på nätet som skickades från England med Dress to Kill, och så stoppade vi den i kassettbandspelar tvn i turnébussen, och sen kollade vi på den om och om, om igen och skrattade och skrattade.
Körde inte du bussen?
Jag körde bussen, men vi hade den tvn satt här, så man hörde det liksom. Och sen kollade jag på den hemma, tog hem folk, alla bara visade, ingen visste vem
Edisard. Det är nästan så jag började gråta. Alltså, Eddie Izzard var anledningen till att du började med stand-up.
Ja, absolut.
Vilket år var det här ungefär?
Ja, men jag vet, nu börjar det fan bli länge sedan. Jag trodde aldrig det skulle bli så, men det börjar fan bli länge sedan. Det var så, jag körde den där bussen och jobbade där. Det var ju typ 02, då kanske 01-02. Då började vi kolla på den där. Då kan Dress to Kill ha kommit ungefär.
Ja, den kom faktiskt lite innan, men
ja, men det kan nog stämma.
Ja. 97 tror jag att den är, kanske 98, 97 Glorious, 98 är Dressed.
Just det, ja, men jag tror att Glorious redan hade kommit. Alla Infinite Article kan komma efter.
Ja, precis, den var Definite Article 96, och sen Glorious 97, 98, och sen 2000 var Circle, tror jag.
Just det.
Jättetajt.
Men det var fortfarande så att när vi kollade upp Edisard, så var det så här, aha, shit, nu missade honom när han var i Göteborg på den här krogen på Järn torget och giggade, liksom. Så, han var på Norra Brunn.
Ja, han hade inte slagit här.
Han hade inte det.
Nej.
Så, men i USA började det bli en
ja, visst.
Så då kollade vi på det, och då var det ju liksom, då såg jag ju så här, ja, det här är inte stand-up. Det här är ju meme, det är komedi eller art, grejer och
föreläsning nästan
också,
ja. Eller
det var fanns riktigt innehåll och så. Då helt plötsligt så blev jag så här, shit, det här ska jag börja göra. Då började jag gå så på några brunn och kolla, gick jag på några brunn när vi var i Stockholm, jag bodde ju i Värmland, när vi var med turnébussen, så sa vi liksom, nu ska vi gå på några brunn och researcha och kolla om det här är någonting jag kan ge mig in i. Jag och mina skådiskompisar då gick dit och kollade. Då var det Håkan Jäder, en kille från, jag vet inte om ni vet vem det är, han är också skådis faktiskt. Han råkar bo i Munkfors som ligger 3 mil från Sunne där jag bodde. Så jag bara, vad fan, han stod och skojade om det på scenen, du vet, att de inte har någon rondell och sånt där i liksom Munkfors. Så jag bara, vad fan, om han kan åka hit och göra gig som bor i grannbyn hemma i Värmland liksom, då borde jag, det var min så här öppnings liksom, den grejen att det fanns en till som bodde på landet och hade familj och sådär och som kom från teatern som liksom faktiskt levde på det där och att man kan göra sådana grejer som Eddie Izzard gör liksom att det är faktiskt innehåll, att det inte måste vara, har ni tänkt på skillnaden mellan killar och tjejer och sånt där skit.
Ja, vad häftigt.
Ja, verkligen.
Jag tror att jag upptäckte ungefär samtidigt, kanske lite senare, för att det var fortfarande ganska, när jag gick på SVT Dress to Kill och jag låg och var lite så här bakis med min brorsa och jag har varit fan av stand-up, jag hade aldrig sett någon liknande.
Nej.
Och jag var inte jätte så här, jag hade ingen koll på världen, på queer-världen, på transvestit, alltså ingenting sånt fanns i mitt liv. Eller jag kände massa som var gay, men det var inte samma sak. Så jag bara såg det här, jag bara, vad är det här? Men han skämtar inte om att han är transvestit egentligen, han skämtar om livet och han skämtar om det här och det var så.
Han är trogen situationen. Han berättar i Dress to Kill, som var det första jag såg, så berättar han att han är transvestit i början. Och så vilken sorts transvestit.
Exakt.
Because if you're transvestite, you're actually a male tomboy. That's where the sexuality is. Yeah, it's not drag queen. No, gay men have got that covered. And this is male tomboy. And people do get them mixed up. And they put transvestite there. No. A little bit of a crowbar separation, thank you. And gay men, I think, would agree. And it's male lesbian. That's really where it is, okay? Because it's true, because most transvestites fancy girls, so fancy women, so that's where it is. So running, jumping, climbing trees, putting on makeup when you're up there. That's where it is.
Och det jag kommer ihåg, det är att det här med att liksom, om man skulle skicka in liksom stormtroopers eller vad heter det, parachute trupper in i liksom bakom frontlinjen, så skulle det vara perfekt att skicka transvestiter liksom, because of the element of surprise.
So what could be more surprising than the 1st Battalion Transvestite Brigade? Airborne wing. The airborne wing parachuting into dangerous areas with fantastic makeup and a fantastic gun, and the opposing forces going, fucking hell, look at these guys. Hey, look at that. They've got guns. Jesus, where's my gun?
Ja, det är så många bra skämt. Vi började kolla mitt i, tror jag. Vi sappade liksom. Och det var liksom, han pratade om hur Heimlich man överkom till. Och han pratade om Engelbert Humperdinck, att han hette Jerry Dorsey och hela den grejen. Exactly. Att det var så här, fantastiska skämt och att han har sån scen person och karisma, det var, jag hade aldrig sett något liknande.
Och att han har förmågan att få in den i situationen och att han förvaltar situationen troget, fast att det är så absurt och allting kan hända och djur kan prata och allting, så målar han upp situationerna så himla duktigt och så stannar han i dem och är trogen dem helt, det känns 100% logiskt allting som han gör i den här sjuka absurda situationen.
Det är fascinerande hur han tar fram sina specials, att han aldrig skriver någonting. Han har ju dyslexi. Han är ganska, inte svår dyslexi, men han har dyslexi. Jag tycker det var väldigt uppfriskande att lyssna på honom när han pratar om det, för jag har själv dyslexi. Och även om jag är född på 80-talet och att då fattade man att man inte är dum i huvudet, så har jag alltid känt mig ganska dum i huvudet som inte är så bra på att läsa och skriva. Men han pratar om det som att det är en tillgång, för att har man dyslexi så tänker man mer i bilder och mer logiskt. Han tror att många människor med kreativa yrken har dyslexi för att då ser man ett annat mönster i text än så det han gör är att han improviserar. Han har work in progress shower att han bjuder in folk
som man betalar rätt mycket för att se och som är ganska tråkiga.
Och
han gör dem i Sverige ofta, för det är inte det som är hans kärn.
Har du varit på många?
Nej, men jag har varit på 3.
Är det sant?
En av dem var Glorious tror jag. Aha. Det var ju ganska länge sedan nu. Och den, ja, var ju, den var ju färdig. Den, ja, kom ju hit och då var den ju färdig, ja. Men sen när jag sett honom på så här Waterfront nu senast, ja, ganska långt, alltså, när han bara pratar om politik och sånt där, ja. Och jag älskar det, för jag älskar ju honom. Så, ja, han kan ju läsa telefonkatalogen. Men, ja, det var ju fan, folk galvade ju inte. Nej. Det var ju inte, nej, så roligt. Nej. Utan det var ju work in progress. Men fan, biljetterna kostar ju 600 spänn i alla fall, liksom. Eller,
men det
sånt
är
där,
väl också 500. Men jag kan tänka mig att det är mycket fans, alltså det är klart att det kommer någon Jeppe som bara, oj, det är ju Serge, kör, han ska vara rolig, har jag hört. Men det känns ju som att om han är smart som marknadsför man det ju så att så här, ja, men det här är ingenting än, och det, nej, är bara nördarna som borde dyka upp,
ja,
förhoppningsvis för hans skull. Och då kanske de sitter där med lite mer analytiska ögon och, ja, tänker, vad kommer han spara av det här? Och då är man inte i laughing mode liksom.
Nej, det är det.
Nej, då är det bara just att det är fascinerande att se hur man tar, ja, fram material,
ja. Och jag skulle göra en sån work in progress show i Skalas källare eller i er, på er teater, ja. Och så, ja, skulle man säga att det kostar 50 spänn, så att det, ja, liksom. Och så ska man kalla det working progress. Exakt. Och folk skulle vilja köpa biljetter sen. Och det är det han gör. Det är, mm, det är Waterfront för honom. Ja. Det är 2,500 människor på Waterfront som betalar bara 400 spänn eller vad det kostar. Det är hans Skalas källare. Liksom.
Men det stämmer ju, om han gör Wembley, då måste, exakt, han hitta någonting som passar i förhållande till liksom Skala stora scen. Och sen, ja.
Men ändå, att han kan göra det. Att, vilket... väldigt ambitiöst att göra den processen och att gång på gång bara gå in och improvisera tills du har en färdig special.
Mm. Frågan är om man har fortfarande har samma pull liksom, eller om det är om du börjar.
Vad gör han nu?
Springer maraton.
Ja, det är väl typ det han gör.
Gör han det fortfarande? Ja. För det började han väl med för 10 år
sedan. Och sen så ställer han upp i parlamentsvalet i England.
Gör han?
Ja.
Jaha.
Han vill bli MP.
Okej. Ja, men gör han stand-up nu?
Ja. Det gör han ju också, men han ska ju satsa på politiken.
Mm.
Jag tycker
han är
ju
väldigt smart.
Han är väldigt smart och väldigt rolig, men han har väl också lite gått på myten om sin egen
importance. Ja, jag kan tänka mig.
Ja, jag tror det.
Ja, exakt.
Jag har hört stories som gör att jag blir lite så här, fan också. Att han kan vara lite ego och liksom ha en sån där. Jag tror att det är svårt när man har haft sån otrolig framgång.
Ja.
Att inte bli påverkad av det, men man kan önska att man påverkas mindre av det i alla fall.
Ja, absolut. Nej, men man kan väl hålla sig på jorden, men frågan är, kan man bli en världsstjärna och ta den platsen som man måste ta och styra så mycket och vara så jobbig som man måste vara för att få det som man vill, för att vara trogen sin vision om vem man vill bli.
Mm.
Kan man göra det samtidigt som man är en bra kompis som gärna hjälper folk att flytta och sådär?
Exakt.
Det är svårt att tro det.
Ja, jag tror
man måste välja lite.
Ja, det är ett livsval.
Ja.
Men det är också, det jag tycker, det var så fascinerande att upptäcka det, så se väldigt många show. Jag köpte alla DVD:er som jag kunde hitta. Och så plöjde de. Och sen efteråt när man har sett dokumentärer så har man förstått att han skrev det som att han hade en sketchduo väldigt ofta. Mm. Att han liksom, det var så han var van att arbeta fram material. Och att han sen bara ströp bort den andra och spelade bägge rollerna själv.
Just det.
Det blir så tydligt hur man gör, hur han gör det. Och att det funkar. För innan han var det inte så vanligt, tror jag, att man gjorde den.
Men han kom ju definitivt också från ett lite samma, att han var, ja, men han var ju street performer och ja, men och hade sketch tillsammans med, han hade ju någon parhäst som han körde all sketch med, som fick massa roller, och då så började han tänka, men då kanske jag ska göra mitt eget. Visst var det så?
Ja, visst. Och innan det är värdelös i skolan, utslängd.
Exakt, och mamma dog när han var 7 år i cancer, och han visste att han drogs till den här udda grejen, att han var, ja, att han var transa. Han har nog säkert mycket damp där också.
Ja. Men jag tycker den där intressanta teorin med dyslexi. Jag har aldrig tänkt på det, jag har inte hört det innan. Men jag tänker ju, för jag har ju koncentrationssvårigheter, så du frågade innan om jag hade någon diagnos, det har jag inte. Men, så det enda jag kan säga liksom med torrt på fötterna, som jag kan intyga, det är att jag har grava koncentrationssvårigheter. Det vet jag.
Och det tror jag han också hade.
Ja, men jag har aldrig tänkt på det. Jag har ju tänkt att man har sina workarounds liksom, för det där. Som till exempel att jag gick, att det här är ett ganska långt samtal att sitta och snacka så här. Det är inte någonting som jag tycker är skitgött att sitta still i något som man tänker kanske blir en och en halv timme. Liksom. Så då gick jag hit. Så då är det så här, att ta mig från Älvsjö till Midsommarkransen, om man ska sitta still här i en och en halv timme, det tar en timme, för då behöver jag gå. Liksom, för då är det gött. Alltså det där tänket, ni vet, hur, jag menar, om jag tänker, då man ska sitta på ett flygplan i 6 timmar, då måste jag tänka så här, när är det gött att sätta sig ner på ett flygplan och sitta där i 6 timmar? När är det skönt? När är det en god tanke att tänka? Liksom? Ja, men det är ju när man har sprungit 1 mil. Och då måste jag göra det innan jag sätter mig på det flygplanet, för annars så blir det så plågsamt så att jag, framförallt för de andra liksom, som jag får spatt. Det är ju livet handlar ju om att undvika att få spatt. Det är liksom bara det är ju en stor del av. Och så är det ju för alla vuxna människor. Man har ju sina sådana grejer som man inte vill vara med om, som man måste jobba runt liksom. Men jag har aldrig tänkt på att det skulle kunna vara en så kreativ motor att man men jag tänker nu när du lanserar den där teorin att fan, så är det ju, för det handlar om att inte uttråka sig själv också. Alltså så här, ja, men jag springer ett varv runt kvarteret. Jag har en sån grej när jag kommer hem. Ibland så tar jag hissen till högsta våningen och så springer jag ner. Bara det sista. För jag vet att när jag kommer in, då ska jag få sitta med Excel och sånt där skit. Så bara få den där sista lilla.
Men du springer ner, du springer inte upp igen.
Jo, men det gör jag också. Okay, men det kan vara en sån enkel grej. Liksom,
Få ut det där.
Få ut den där, bara lilla sista. Liksom, få
en halvtimme vid datorn. Typ.
Precis. Så, men liksom
men han pratar, för det, han, jag lyssnade på en intervju med i den här Joe Rogans podcast. Då, 3 timmar lång intervju med Eddie Izzard.
Han har alltid så långa intervjuer, Joe Rogan.
Ja, det är helt galet.
Det här kommer inte ta 3 timmar.
Nej. Men då sa han det, den tesen om dyslexi. Han berättade också där att han skämtade om transsexualitet innan han hade kommit ut som transa. Aha. Så då hade han det här skämtet som är med i dokumentären också, att det är en fördel att vara en minoritet när du kör stand-up. Att det, är du svart så kan du skämta om vita, är du kvinna kan du skämta om män, och är du fattig kan du skämta om rika. Mm. Men han, och då så såg ju alla en vit man när de tittade på honom och sa tack och lov att jag är transsexuell. Och så skrattade alla, men då skrattade de ju åt att han inte var det, trodde de. Och så här, andra skämt om att han är transsexuell fast han inte är det. Men, och så var han så här, men jag testar att göra det när jag har klänning på mig. Så jag satte på sig klänning och så körde han också. Det funkar lika bra då. Men det blir ju ett annat skämt.
Men det där är ju också, det är ju, har ju en annan fördel, och det kanske är i sig samma sak. Jag vet inte om det är exakt samma sak, men just att det sänker hans status. Det är ju det som vi hanterar hela tiden, i alla fall vi, jag vet inte om hur det är med er, men ståuppkomiker har ju det problemet att vi ska ha både hög och låg status samtidigt. Exakt. Vi ska ha så hög status att folk ska hålla käften och lyssna när vi pratar och tycker att det är rimligt, och samtidigt så hänger ju likabilityn ihop med det där också. Måste känna att man är,
vi har en annan version av det, för att vi har aldrig den där upp till bevis.
Nej, men vi är inte oss själva.
Det spelar vi karaktärer, men redan när vi går ut på scenen så har inte folk generellt förväntningar på oss.
Exakt. Ingen tror att det kommer vara bra.
Nej, men ingen tror det, så att det är inte det här, för att eftersom de antingen tror de, de hittar på allt. Okej, hur kul kan det bli? Eller så är det typ så här, hoppas det inte här är performance art. För det är de två liksom som brukar sitta i publiken som är nya, som inte vet vad det är. Och då har inte de något så här, nu ska vi se om det här är kul. Men en ståuppare har ju den pressen på sig.
Ja, vi har ju skrivit på affischen, skrattgaranti.
Ja, och
ge mig 100 spänn så ska jag få det gavla.
Vi har skrivit skämt, liksom, som jag tycker är kul.
Ja.
Vill ni hålla med eller vill ni inte hålla med?
Det är, alltså? det är det som är problemet med våran, den där standardöverenskommelsen, standardavtalet med publiken ser ut precis så där. Och det är ju därför man måste liksom göra luringar hela tiden och säga, innan vi sätter igång så ska jag bara berätta att så att man säger, nu kommer det inte ett skämt, och då kommer det ett skämt, och då blir det kul.
Ja, men jag tror det är bara så här, vända på det så att så här, vi kan ha en god stund här nu och ha kul ihop. Ni behöver inte värdera det här liksom. Om man kan få den stämningen och man har en teknik för att göra det, ja, då har man nog bättre success rate, tror jag.
En sak som vi måste göra dock som improvisatörer, som tar ett tag att lista ut, precis som det är svårt med stand-up, att så här, man måste veta vem man är på scenen. Ja. Alltså du måste veta vad publiken ser. Det är därför det är många stand-up-komiker som har det som öppningsskämt. Att så här, jag vet att jag är lik den här personen, eller att jag ser ut så här. Och det måste man veta som improvisatör också, för det finns vissa roller du inte kan spela. Mm. Det spelar ingen roll att du går in i en roll. Är du en så här, 70-årig gubbe och går in i en scen med en 20-årig tjej, det har vi sett på kurs, och du försöker spela att ni är jämnåriga och att ni ska kyssas, publiken kommer bli jätteobekväm. Vissa personer har likability och kan spela många roller, vissa personer har bara ett typ av utseende, och då är det så här, ja, men det är liksom, du ska spela osympatisk,
du kan spela creep,
ja, det no funkar offense. Inte ja, så här, du är typecastad för den typen, och försöker du dig på det här så kommer det inte falla väl ut.
Nej.
Ja, intressant.
Det finns begränsningar, det gör det ju.
Och det tar tid att förstå dem.
Och det andas malden. Jag märker
ja,
det.
Ja, oh ja.
Jag
alla
märker
gånger.
Hur, liksom, hur minst... Ja, men det är också så här. Man har ju en status om man har ett eget tv-program. Det är ju en annan än om man... Om ens främsta feature är att man bor i Värmland. Mm. Så har man ju en ingång liksom. Mm. Om en annan är så här, när jag bor i Stockholm och jag har ett eget tv-program, då är det helt plötsligt så bara, det här flyger inte längre, det här flyger inte längre, men det här kan jag helt plötsligt.
Ja, men det är som, jag tror kanske att jag har dragit det här exemplet någon gång i de tidiga avsnitten, men Pelle Helgeson, som jag tycker är fruktansvärt rolig, han brukar ju skämta om, alltså han brukar dissa folk, han kan dra rasistiska skämt, han kan dra sexistiska skämt, han kan så här, dissa publiken, han kan dissa de andra komikerna som har kört innan honom, och det tills han har perioder då han är jättevältränad, nykter, supersnygg. Om han går upp då och gör samma sak, då funkar det inte. Nej. För att då har han en helt annan typ av likability.
Jag har ju gått ner över 20 kilo i vikt.
Ja.
Och det är ju en sån grej. Och jag hör mig själv säga, du vet, du kan säga när man pitchar någonting så här, men du vet, det ska vara riktigt jävla tjock lastbilschaffis liksom. Och så bara, nej just det, jag är inte så tjock.
Ja.
Det är bara så fruktansvärt osympatiskt när man inte har tolkningsföreträde. Nej, jag har verkligen inte fått skriva om mycket material. Men däremot så är det ju, man märker ju, men jag skulle nu säga ändå att ålder är mer en sån grej än att man att man blir förstådd på ett annat sätt. Man blir också så här, folk börjar ju förutsätta att jag inte vet vad olika appar är och sånt där. Alltså du vet, det kommer ju, man blir ju typad i folks huvuden också ju liksom. Så man förhåller sig inte till vem man är, man förhåller sig till folks bild eller till ens egen bild av sig själv, man förhåller sig till andra människors bild av sig själv, och de där, det är ju cirklar som helst ska ligga på varandra. Det gör de inte alltid helt och hållet, utan det är en liten diff liksom.
Ja, men då har man har liksom några minuter där man måste få folk att förstå vem man är om den bilden de ser inte stämmer överens. Lite som, ja men är det ju så, om han inte hade klätt sig som transvestit så hade han haft större liksom, så här, hela tiden försöker bevisa sig, nej men jag kan skämta om det här, särskilt i det här klimatet om han hade kommit nu. Det är liksom, han inte haft något val att så här, du kan inte gå på skämt om du inte visa vem du är.
Alltså nej, just det. I den här identitetstiden så har man, så är det ju, att skoja om transvestiter om du inte är fullt klädd som en kvinna. Mm. Det är samma som blackface.
Ja, men och även om det inte är det, så är det väldigt mycket uppförsbacke. Ja. Och det är väldigt mycket effektivitet som försvinner om du inte visa vem du är i så fall.
Men det är därför jag tycker liksom, när vi snackar om så här, om man är ståuppkomiker som kommer från vilket håll man kommer och sådär. Jag tänker att det som förenar oss, oavsett om man är skådis eller om man är statsvetare eller vad man nu, hur man nu har hittat in i den här stand-up-grejen som ju är min värld, så är det man är intresserad av är ju kommunikation. Det är egentligen det man är intresserad av. Alla vi, liksom, för mig är det i alla fall så här, om jag inte pallar den här grejen med att ha alkisar som arbetskamrater eller väldigt självförbrännande kreativa processer och skrivklåda och kramp och sånt där. Om jag vill skaffa mig ett riktigt jobb, då är det som kommunikatör. Då är det på någon NGO, kanske Röda Korset eller något, där man förklarar för dem, nej, det folk ser, det är det här. För det kan jag förstår vad folk ser när ni kommunicerar. När du säger det här så landar det så. Alltså den där grejen, att bli någon sorts regissör eller copywriter för grejer som är på fullt allvar ligger närmare kärnan i mitt jobb än att skriva skämt till någon annan, till exempel. Alltså kommunikation är kärnan i vad vi håller på med, tycker jag.
Vi föreläser ju om kommunikation.
Det blir en stor del av det, hur liksom tekniken bakom hur vi gör det vi gör.
Min huvuduppgift som improvisatör är att få Erik att komma med idéer. Och han har ju samma för mig, så att vi ger varandra bra självförtroende, vilket gör att vi presterar bättre.
Just det.
Och små, alla tekniker som krävs för att Fed liksom gör att man lockar fram det hos den andra och inte tvärtom, att man känner sig hämmad. Ja. Så det är en annan del av det i och för sig. Men vi är väldigt besläktade så. Det är klart att det handlar om det. All scenkonst handlar om kommunikation.
Ja. Men nu när vi ändå har dig här och du jobbar med Svenska Nyheter, så jag skulle tycka det var jätteintressant att höra hur processen ser ut hos er.
För en typisk vecka.
Ja.
Ja, en bra vecka så har vi redan med oss ett manus som är liksom färdigt. Det finns inte ett enda skämt, men det finns däremot uttagna VB:n. VB är förkortning för videoband, man använder det fortfarande, alltså filmsnuttar som man har valt. Det kan vara YouTube-klipp eller det kan vara något som jag hittat i SVT:s arkiv eller sådär, där en professor säger ja, faktum är att bla 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 någonting, så här. Så att man kan driva en tes, så att det finns tillräckligt mycket sådana klipp så att man kan se liksom en tes. Ja, men folk tror att det är invandrarkids som sprayar graffiti på våra pendeltåg, men faktum är att en rapport visar att det är medelålders män som söker spänning i vardagen, som är familjefäder, som är villägare, som gör det där. Bara, shit, är det så? Och så undersöker man det och så driver man den tesen liksom. Så, en bra vecka har vi med oss ett sånt dokument med inklistrade, en spaning kan man väl säga. Men det måste finnas rörligt material, annars går det inte att berätta. Det är inte radio.
Ja. Så att ni kan visa det och klippa och prata.
Ja, det blir ju liksom formen. TV-programmets form är ju bygger ju på det. Att det är inte jag som säger, utan det är vittnen som har sin egen trovärdighet.
Men, och det här är vi på måndag nu?
Ja, då är vi på måndag. Så en bra vecka har vi flera sådana case att välja mellan. Fan, ska vi göra det här den här veckan? För den där domen i det där fallet kommer ju nu. Ja, men det kanske passar bra. Och den grejen då, huvudcaset, det är den sista 10 minuterna, kvarten på programmet. Den första kvarten, 20 minuterna, det skriver vi under veckan, för det är veckoaktuellt.
Ja, just det.
Sen den sista kvarten, 10 minuterna, kvarten, det kopplar vi till veckan så gott det går. Men den första är det veckoaktuellt. Så delar vi upp oss i små grupper, och en grupp består av både en komiker och en journalist. Journalisten är researchansvarig och faktakollaransvarig, och komikern är testdrivaransvarig. Sen har vi ju jobbat ihop länge, många av oss, så att det har börjat suddas ut. Tendensen har blivit att journalisterna har fattat mer och mer
humor.
Hur man bygger och vad som, att en tes som vi tycker är bra kan vara, alltså vi kan ju tycka att en tes är bra även om det slutar med att vi måste falsifiera den och säga att det var tyvärr fel. Men det är roligt att driva den i alla fall ju, kan det ju vara. Alltså det finns ju man har ju olika värden där liksom. För en journalist räcker det ofta att någonting har hänt och att det är sant, så tycker de att det är innehåll. Det räcker ju inte för mig. Det måste ju finnas någonting, att det provocerar folk eller att det strider mot invanda uppfattningar, eller det måste ju finnas, måste ju förmå publiken att göra en känslomässig investering. Måste bygga upp ett tryck av något slag ju, för att det ska gå att jobba med det.
Men det dokumentet som ni har på måndagen, är det redan relativt faktagranskat, eller vet ni inte vart det kommer ta vägen?
Jo, men då är det faktagranskat, och det finns en tes som är nedskriven i en abstract högst upp liksom. Lagstiftarna försöker lösa det här problemet genom att stifta såna här lagar, medan professorerna säger och har sagt i 10 år att egentligen är det här skon klämmer. Så då berättar vi det caset som att nu har de äntligen satt ner foten och lagstiftat om det här, och det var bra, för nu blir det väl äntligen slut på det här fenomenet. Scratch-ljudet, skivan-ljudet, tyvärr, det är nämligen inte där skon klämmer, utan det är det här. Så där har man liksom ett grund. Har vi det, då tänker vi bra, då kan vi spara det. Då lägger vi den här, den kan vi ta fram en måndag. Som den här veckan, igår, hade vi ingenting. Då var det så här, det var ingenting som funkade. Av olika skäl så har de där grejerna som vi hade förberett frusit inne liksom. Det passar inte i tiden, eller vi har gjort någonting som är för likt innan eller så där. Då börjar man från början.
Och tisdagen är du ledig på, eller?
Ja.
Ja, skönt. Vad gör de andra då?
Då skriver de på det där som vi bestämde igår. Och framförallt leta upp klipp.
Okay.
Och skriver outlines till ett huvudcase och till tre stycken kort case då, veckoaktuella. Men vi kanske har 4-5 och så väljer vi 3 av dem. Så. Som skulle kunna vara någon veckoaktuell nyhet helst då. Så. Och sen så jobbar vi dels i små grupper, liksom ni två sätter er och tar det där ett varv till. Och sen så på eftermiddagarna så träffas vi allihopa och läser för varandra och kommenterar. Eller jag läser ju allt och eller Björn var en huvudförfattare, han och jag läser så att säga. Det är ju jag som läser allting i programmet, men i processen så är både han och jag programledare så att säga. Okay. Ungefär samma mandat och ungefär samma. Leverans liksom.
Och de små grupperna sen, ni två går och gör det, bestäms det av dem
av honom,
själva?
Eller? Av Björn.
Okay, av honom, okej.
Han är superbrain och en supertalang och har ungefär dubbel processorhastighet som oss andra i huvudet, så han ser allting hänga ihop. Så han bara, det där kommer inte funka för det kommer krocka med det där. Så han är en superredaktör, men han har också riktigt komisk timing. Så om han läser en text och säger det här är roligt och det funkar, då kommer det göra det för mig också. Det är en förutsättning, för annars hade vi kunnat göra ett avsnitt varannan vecka. Vi måste vara två av mig liksom, i ganska många situationer.
Exakt.
Vad häftigt. Och det måste vara tacksamt också för de som ska skriva skämten när man har de veckorna man har en färdig tes. För att eftersom du har de här ganska snäva ramarna att röra dig i, så underlättar ju det oftast humor att skapas, för vi vet vart vi rör oss.
Så är det, och samtidigt så är det ju liksom precis som jag i alla fall tänker att det är med improv-grejer. Nu har jag ju som sagt inte varit i er värld, men det lilla jag har hållit på med själv av improvisation, så är ju inte fokus att det ska bli kul, utan fokus är ju att det ska bli rätt, eller att man ska följa de tillfälliga reglerna, att man ska lösa uppgifter liksom. Hur ska vi berätta om det här?
Ja.
Så rent skämtsnickeri kommer väldigt sent i processen. Det är mer så här, fan det här är jävligt bra, men det är fan lite tråkigt. Ja, men då sockrar vi medicinen snarare liksom.
Man skulle kunna...
Men däremot ska det finnas ett svung i resonemangen som känns roligt. Det är skämt, men det bara känns. Och jag tänker på det, att det ska vara liksom situations... psykologiskt riktigt. Fattar du vad jag menar? Att det ska följa någon sorts dramaturgisk...
Så att man kan identifiera sig. Alltså, jag kan verkligen... impro handlar ju väldigt mycket om att man inte ska försöka vara rolig. Det måste komma från sanning. Det måste vara, till exempel om vi har så kallade monologister på vår teater, som är att vi bjuder in en komiker som ska prata om sig själv, så är vi väldigt måna om att du får inte ljuga. Vi har också en massa regler. Impro är verkligen, det vet ju du som har hållit på lite med impro, du kommer ju från Keith Johnston-hållet. Vi är ju mer nischade på Del Close-hållet, och där är det att innan du kan göra det roliga så måste du bygga upp en verklighet som alla förstår. Vi kallar det för base reality, att du måste veta vilka ni är, vad ni gör och varför ni gör det.
Och publiken måste känna igen det.
Exakt, för annars så blir det någonting som vi kallar för crazy town. Att så här, jag kan inte identifiera mig med det här känns bara konstigt. Det är en astronaut, en krokodil och en clown på samma som sitter och skriver. Alltså om det blir konstigt så köper man det inte. Men sen så är det ju att huvudsyftet är att göra det roligt. Och då är det, nu måste alla här på scenen identifiera vad som är det roliga i den här scenen. The first unusual thing kallar vi det för. Och då undersöker vi hur kan vi få den grejen att bli ännu roligare. Och så kretsar det kring det.
Och det roliga med det är att när vi är några stycken som har kört länge, då är det, vi kallar det för det är en premiss när man har den här verkligheten och något som sticker ut. Och så kan man gå in och presentera det på ett ganska naturligt sätt för alla, och alla fattar vad man menar. Och det är också för att vi står och lyssnar på den som pratar om något minne från deras liv, och man märker att man är så här, där är en premiss. Och så de senaste gångerna vi har spelat, när vi har blivit ganska tajta, då är det så här att
nu tog han den.
Där var den, check. Och då har vi kollektivt varit helt enade om att det här är de grejerna som är roliga. Och vi gör dem ju roliga för att vi återberättar ju inte bara det som monologisten säger, utan vi lyssnar på det. Och sen är det liksom som en Spinal Tap referens liksom, this one goes to 11. Mm. Att man skruvar upp det och sätter det lite mer absurt.
Ja.
Så att man skapar humor av det. Men det kommer från någonting verkligt.
Precis.
Ja, sidospår kanske.
Men nej, men vad heter det? Om det var ett sidospår, då var ju main track var ju hur ser processen ut i mitt tv-program.
Ja.
Och där skulle jag säga att identifieringen av den där premissen, det sker ganska tidigt. Mm. Till exempel, om vi tar ett väldigt tydligt exempel. Vi gjorde ett huvudcase i första programmet den här säsongen som handlade om att våra politiska partier slår sig för bröstet för att de har hostat upp 7,5 miljarder till kommunerna och till regionerna, det som förut kallades för landsting. Och det låter mycket, men det är bara det att deras totala budget är på 1 000 miljarder, så 7,5 miljarder är 7,5 promille. Så där har vi en premiss, att 7,5, att jag pratar om 7,5 promille.
Ja.
Nu, men hur kan det inte bli bra nu när ni har fått, vi har höjt er anslag med 7,5 promille. Det är en tydlig premiss.
Ja.
Om jag höjer din veckopeng, okej, du vill inte städa, då ska jag lära dig lite om incitament. Vad skulle du säga om jag höjde din veckopeng med 7,5 promille? Så då, det är en premiss.
Ja.
En annan premiss som vi identifierade, det är så här, okej, om de inte vill höja anslagen mer, skolan behöver mer, massor med nyanlända människor som är långt ifrån att kunna svenska. Det kommer kosta mer, vi behöver fler lärare. Det är en tydlig faktapremiss, en kunskapsförutsättning som man ju lätt kan etablera. Om de inte vill tillföra mer pengar, då måste vi prioritera om, vad ska vi ta bort? Och då bestämde vi att eftersom alla hatar slöjd ändå ju, och slöjd är meningslöst, det är en ganska tydlig komisk premiss som folk känner igen sig. Det är inte sant, men det känns lite sant.
Ja.
Såna premisser bestämmer vi. Det är spikar som vi sätter fast, va?
Ja.
Det här slutar med det här, lösningen är att ta bort slöjd.
Ja.
Och då säger gärna journalisterna, men vänta, den här slöjd kostar ju bara en nanopromille av. Det hjälper ju inte om vi säger det där. Bara, nej, men det är en komisk premiss.
Ja.
Alltså, vi bestämmer oss för att det är lösningen, så måste alla argument leda till att det är lösningen, och då får de helt plötsligt vara på skoj. Det kan vara en uppräkning som är, slöjd är det sämsta ämnet, slöjd är det tråkigaste ämnet, slöjd är det farligaste ämnet för massa farliga maskiner, väldigt många har blivit ledsna på grund av slöjd, det är väldigt tråkigt att sandpappra. Då använder vi de argumenten som om de var riktiga.
Ja, exakt, det där är, om det är sant, vad är det mer sant?
Och hur mycket är liksom, känner ni att ni har någon slags förstoringsglas på er, att ni får ni mycket klagomål för saker som så här, men det där stämmer ju inte, alltså av folk som inte förstår att så här, det här är också ett underhållningsprogram.
Nej, fakta, vi får bara klagomål på att vi är biased. Alltså,
okay.
Folk som har lyssnat på gamla politikgrejer som jag gjort säger, men du är ju folkpartist så här.
Ja, men
jag har röstat på Folkpartiet när det fanns. Så jag har röstat på andra grejer. Men precis som en journalist som kan vara miljöpartist kan vara, alltså det här är ju en befattning som jag har, och här ska jag vara opartisk. Jag ska slå lika mycket åt alla håll. Så är det när man jobbar på public service. Jag tycker det är skitlätt. Och sen behöver man ju såklart ta in andra människor för att förstärka upp ens perspektiv, eftersom man själv är biased. Men om man vet att man är biased, så
kan man göra någonting åt det.
Såklart.
Ja.
Men det är mest det. Faktafel, ja absolut. Vi har ju faktafel ibland, men det är jävligt sällan. Förra avsnittet som gick bad jag faktiskt om ursäkt för en grej.
Ja.
Det var inte ett faktafel, men det var däremot vi hade slarvat när vi plockade ut ett VB, ett klipp. Så det var lite ryckt ur sitt sammanhang. Och så det lät som att hon tyckte något som hon inte tyckte. Då ber vi om ursäkt och så anstränger vi oss för att inte det ska hända igen. Så det är inte så. Vi får inte slarva med sanningen. Allting som vi gör ska vara sant. Men sen är det ju så tydliga grejer. Alltså, sen finns det ju alltid folk som inte fattar humor.
Nej.
Som säger, slöjd är inte det tråkigaste ämnet.
Nej, precis. Och det är det där, när man börjar jämföra svenska nyheter med nyheterna. Alltså så här, ja, men det är två olika saker. Vi måste fortfarande ta oss friheter. Även om vi ska utgå från sanningen, så måste vi ändå kunna få ljuga lite. För annars är det ju inte humor.
Alltså, nej, men det är formen liksom. Det är som att det är som en förutsättning som man måste acceptera, att det är roligt. Det är vårt reason to speak liksom. Det är därför vi får prata om nyheterna. Om man skriver limerickar, då måste det ju passa in i det formatet. Då måste det rimma de här på det här sättet liksom, och så där. Det är formatet som gör det. Så, men å andra sidan, nyheterna, en aktuell sändning kan ju, jag såg ett reportage en gång som handlade om hur mycket olycks olyckorna med såna här elsparkcyklar har gått upp sedan hösten 2018. Det är ju flera 100%. Och det presenterar de som det var intressant fakta. Alla som kollar på det tänker, ni dumma in i huvudet. De kom ju hösten 2018. Mm. Det är klart att den har gått upp med 1000%. Ja. Men det nämnde de inte.
Nej.
Och då tänker jag så här, ja men de kan få vara dum. De kan få göra dumma grejer. Alltså om för journalisterna räcker det att det är sant och att det har hänt, så är det intressant.
Ja.
För mig måste det också vara smart. Det måste finnas en analys för att det ska få vara med i mitt tv-program. Ja. Så kan man inte säga sådana saker att sedan den här hundrasen kom till Sverige så har liksom höftledsoperationerna på den här hundrasen ökat med 1000%. Ja. Det är ju självklarheter. Vi kan inte sitta och säga självklarheter.
Nej.
Om man slutar säga självklarheter, då tappar man några. Ja. Då finns det andra tv-program för dem.
Ja, såklart.
Själva programmet sänds på fredagkvällar. Mm. Och ni spelar in på fredagar?
Ja, eller? På kvällen. Ja, vi spelar in. Vi börjar vid 6 och sen är det helt färdigt och klippt vid 9. Liksom. Man ska ju ändå montera det, stoppa in ett litet, ja men du vet, klippa ihop det lite sådär.
Ja. Och då om det har skett någon nyhet den dagen så...
Ja, det är med. Vi skriver ju grejer hela fram till klockan 6. Det gör vi. Men alltså, det är inte det som är grejen. Att man ska bevisa
att det är nu.
Nej.
Det ska ju kännas relevant framförallt.
Ja, sen om alla förstår det eller inte, det är mindre viktigt. Alltså så länge det är.
Ja.
Nu har vi är dags att runda av, va?
Är det?
Ja, tack kommer, för att du kom hit.
Nej, vänta, nu avbröt jag dig. Säg det du.
Tusen tack för att du kom hit.
Tack så hemskt mycket för att jag fick komma.
Jag satt och regisserade avskedet.
Hörni, fan vad ni är trevliga. Jag har ju träffat er för att ni har varit så här impro-lärare.
Jag fick ju aldrig nöjet att ha dig.
Nej, det har jag inte träffat dig, men det har jag träffat där. Och vad heter det? Och sen har jag ju varit gäst i Mic Drop Your Life.
Det var väldigt kul.
Det var väldigt kul. Och nu har vi gjort den här podden. Och ni är så himla trevliga. Ja, men, det är så himla kul att vara med. Man vill hitta på någonting.
Oh, ja, så gärna.
Vi hittar på något när som helst. Ja. Jag lovar. Jättekul att du tog dig tid att komma hit.
Ja, verkligen.
Tack för trevlig stund och trevlig hund. Ni ser inte det ni som lyssnar, men det är en jättegullig hund som jag får sitta och gosa med hela tiden.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.